I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Britta, första gången på ett år du inte har barn som väntar på dig hemma.
Alltså jag är liksom lite mjuk just nu. Mm. För att jag, alltså dels så har jag lämnat, mitt stora barn har börjat på en ny förskola. Och jag är liksom helt rörd över hur jävla cool hon är. Mm. Alltså bara tar sig an.
Jag är liksom så hudlös, jag börjar nästan gråta.
Ja, men alltså vet, hon bara, hon är så, går så här fram och är så här peppad och... Nej, jag, alltså jag är som helt så här, åh, gud, jag blev alldeles bölig nu när jag lämnade henne. För hon bara, mamma det går bra, du kan gå nu. Så här. Mm. Och sen så, för vi har haft inskolning. Och sen så, så blev jag också jätteblödig av, på ett helt annat sätt. Men jag är liksom helt mosig inuti. För att jag kollade på Asabia, Brittons förlossning. Mm. Det är ju en person vi båda känner. Men jag tror att många av våra lyssnare kanske också följer henne. Hon är barnmorska och brukar prata väldigt mycket om liksom barnmorskerelaterade grejer. Nej, men, alltså födande och amning handlar hennes instakonto ganska mycket om. Och hon har nu lagt upp att hon har fött sin andra son hemma. Och jag kände ett ganska enormt sting av avund.
Mm. Jo, men det har jag sett några reagera med. Att de också hade velat ha den upplevelsen.
Ja, alltså grejen är så här, min första förlossning var ju typ så där behaglig. Och sen så var min senaste inte det. Och jag vet att folk blir så här typ kanske snudd på sura nu. För att jag har, vi har ju spelat in ett avsnitt som av olika anledningar liksom inte har kommit ut än. Men jag pratar ju om det, men jag kan säga att min barnmorska försökte få mig att föda hemma. Eller hon tyckte, eftersom jag hade så positiv upplevelse första gången, så sa hon att du är en perfekt kandidat för hemmafödsel. Och alltså förstår du, jag blir så här, jag bara fan, jag kan inte göra om det här. Alltså förstår du, min andra förlossning var liksom inga härlig.
Och, men det är ju det här jag reagerar på, att det här är en så viktig dag i ditt liv.
Ja.
Och att det ska vara omgärdat av sån kaos.
Jo, och så är det ju, alltså grejen är ju den att jag är ju inte en unik snöflinga, utan det är ju så här, det är så det är för födande i Stockholm. Och jag tycker att det är så underbart att Asabia delar med sig av det här, för att inte bara visar det hur fin hennes förlossning var, men det visar också hur en förlossning som inte omhuldas av stress, av oro att inte få plats. Hon hade sina, inte bara sin ammat där, alltså hennes pappan till hennes barn, utan hon har också sina systrar med sig. Det är liksom en positiv, lugn, avslappnad upplevelse, och jag tycker det är så viktigt, att jag tycker det är så underbart att hon delar med sig av det, för att folk behöver få se att så där ser födande ut om kvinnan får lugn och ro och kärlek omkring sig.
Det är som en nytt viktig motvikt till den gaslighting som pågår. Ja. Att föräldrarna ska vara på det sättet som sjukvården just nu beskriver det. Det ska vara underbetald, överarbetad personal där.
Ja, som de ju gör ju det för att det är ett kall.
Ja, som ju gör det de gör för att det är ett kall och som därför inte har mandat att sätta emot.
Och inte
att
mammorna, behöver få betalt för de älskar.
Men mammorna, många är med om nära döden upplevelser. Ja. Det pratar vi inte om. Och det är ju ett trauma, även om Hanne Kjöller inte håller med om det. Och att, ja, det är det här jag syftar på. Du har ju berövats dels en positiv upplevelse, men du bär ju också på det hemska som hände den dagen under den stressen och ångesten fortfarande.
Jag känner, vet du vad, jag har typ inte tänkt på det så förrän jag såg Asabias förlossning. Och jag kände så här, varför kan jag inte vara glad för henne? Alltså för, jag kände bara så här, jo, först kände jag bara så här, jag kände bara avund. Mm. Alltså du vet, som när någon på dagis hade en finare leksak eller typ långt och lockigt mörkt hår och jag bara ville klippa av det för att jag blev så jävla avundsjuk. De där jävla lockarna Marika Bele, helvete vad jag var avvis på det. Nej men alltså man...
Men så
jag kände verkligen min fula instinktiva känsla var så här, att jag kände mig missunnsam för att jag fick inte det. Mm. Och, men det jag vet, alltså så här, jag tar den känslan, jag gör om den till vad den egentligen är. Det är att jag är lite arg på mig själv för att jag inte lyssnade på min gatt liksom. Jag förstod att jag skulle klara av en hemmaförlossning, men så började jag säga, men gud, var ska hundarna vara och typ hur gör man med Essa? Och det är ju egentligen ett mindre problem än så här, vad händer när du inte får plats?
Mm. För er som inte vet, så blev det ju så att du var nära på att föda på...
Nej. Alltså jag trodde ju att jag skulle föda på parkeringen och vilket jag absolut inte behövde. Alltså de tog ju såklart hand om mig så att jag inte behövde det, men det var under en stund när mina värkar hade satt igång ganska rejält, så trodde vi att vi skulle behöva åka till typ Uppsala eller vänta på ett rum i en timme. Alltså,
nej, men, och att det var inte väldigt stressigt och jobbigt.
Ja, och det, det ledde ju också... Alltså, jag tror att många tänker så här, ja, men en förlossning är jobbig, så här, man har ont. Mm. Absolut, men eftersom jag har varit igenom en bra förlossning först, så vet ju jag att det finns liksom en bra smärta och sen finns det ett sätt som när kroppen agerar i panik. Och då jag fick inte vila mellan verkarna. Det var verk exakt hela tiden. Min kropp hade ångest. Det är typ så jag kan beskriva det. Kroppen var stressad och hade ångest och hamnade fel. Jag kände inte att jag hann med i verkarbetet på det sättet som jag gjorde första gången. Så att jag har ju också, jag är glad på ett sätt att jag ändå har den positiva erfarenheten med mig. Men jag blir också så jävla sorgsen, inte bara för mig utan också för alla som ska föda i de här omständigheterna.
Ja. Och det är här man försöker lyfta blicken också, göra till en samhällsfråga och en fråga om att födande och barn ska vara ett kvinnligt särämne. Det när det är något som berör alla som går på den här jorden. Och jag som inte har fött barn är ändå så här väldigt engagerad i den här överhängande frågan på något sätt. Och jättebesviken att det ser ut så här. Så jag vill att vi gör det här förlossningsavsnittet nu under hösten.
Ja, vi måste göra det.
Verkligen. Och Asabia finns ju på Instagram som sagt. Så då kan ni få lite motvikt till det ni peppras med, de budskapen om man säger, nej men det ska göra ont, det är jobbigt och det är kaosigt. Det måste inte vara det.
Jag vill också, alltså det här är så jävla sliten jämförelse, men du vet, man får inte flytta en kossa som är dräktig typ två veckor innan hon ska födas, eller föda. Därför att det är så här, det stressar djuret för mycket. Men med kvinnor, människor, kvinnor som ska föda, då är det bara, åk till Uppsala, åk till Gävle. Alltså det är helt sjukt. Så ja, det där har politikerna lite att jobba på.
Ska vi ta en paus och gråta lite?
Ja,
jag har fan gråt på mind. Ja. Det är bra att vi har med dig i podden.
Varför då?
Jag kände...
Alltså annars skulle det bli en monolog.
Eller har jag sagt det förr? Men det är bra av många skäl. Väldigt många skäl. Och en anledning är att du sitter på erfarenheterna av att ha skrivit och släppt en bok. Det snackar vi för lite om.
För att jag tycker att vi snackar om det lagom. Det är ändå preskriberat.
Vad heter boken?
En boken heter Jag hatar att träna, eller på norska Jag hatar att träna. Ja. Den har getts ut i Norge och i Finland. Jag kan inte på finska dock.
Men du fick ändå gå runt och berätta om boken, tv, radio och sådär.
Mm.
Ja. Och det var en positiv upplevelse.
Det var ju
upplevelse.
Jättekul att, ja, på bokmässa och prata. Ja, men det är ju kul. Alltså, när man har jobbat sådär hårt med en grej. Alltså det var ju ändå någonting som jag gjorde också typ under min så kallade föräldraledighet.
Mm.
Så var det ju verkligen en till bebis som värktes fram och... Det är ju härligt då när den är klar, då är man ju så mallig så att man vill ju ingenting annat än att liksom typ ha med sig en bok till varandra man träffar och typ så här, har du sett den här? Och så vill man berätta allt smart som står i den.
Ja, men också att man ju har suttit med själv så här, men också att man ju har suttit och tvivlat på sig själv, tänker jag, i månader, hårt arbete, och då äntligen få en liten förnimmelse om det här kommer gå bra eller inte, om folk uppskattar projektet. Så det är känsligt också, tänker jag.
Ja, men gud, alltså jag tror, alltså när man sitter och skriver så måste man väl också så här jobba lite med så här saker som sitter på axeln och säger typ att, men så här, varför ska du prata om det här, och typ är det här bra nog, är det här intressant för någon?
Men jag tar ju upp det här inte bara som någon slags research för mig själv eventuellt, men också en uppmärksammad intervju ju. Nu är det här om veckan, jag vill bolla den med dig utifrån tre ögonblick och klipp. Det är nämligen så att entreprenören som ju är väldigt framstående inom Sveriges techvärld och numera författaren Siduri Pooli, hon besökte Nyhetsmorgon i god tro att nu ska jag berätta om min fantastiska bok.
Mm.
Och man är nervös. Satt uppe och pluggade vad hon skulle säga, hur hon skulle säga hela kvällen, och var bara peppad. Boken, den heter Att lyckas i en vit värld, om ett så krävande ämne som hur du gör karriär i en väldigt homogen, exkluderande arbetsmarknad där du inte tillhör då majoritetsbefolkningen själv. Mm. En genial idé.
En genial idé. Också konstigt att den boken inte har funnits tidigare i Sverige. Så det, och särskilt i dessa tider, ska säga, så tror jag att, ja, men alltså, inte vet jag, nyhetsredaktionerna och liksom tidningsredaktionerna måste ju stå i kö för att få intervjua henne om det här.
Verkligen. Och då är det alltså att lyckas när majoriteten inte ser ut som du och dessutom bedömer och behandlar dig negativt utifrån det faktum, trots att du är kompetent och driven. Ja, jag kan säga att jag känner igen mig i detta och ser fram emot att läsa boken. Britta, du vet ju hur det känns att sitta där och vänta på att turen ska komma till dig i studion. Mm. Det kanske är ett inslag om katter innan i Norrland. Det är tidigt och du har en miljon publik där hemma som vill höra vad du har att säga. Och som kanske också kommer bedöma dig negativt. Man tänker ju på det, tyvärr. När man sitter och väntar på att lamporna ska slå över.
Nej, men det är väl framför allt, alltså jag kan känna så här i, när man blir intervjuad, så är det väl framför allt att så här hålla liksom de punkter som man själv tycker är viktigt att lyfta, att man liksom får fram det så här, för man har ju inte någon aning riktigt om vad man kommer bli frågad om och så där.
Verkligen. Men Siduri då har jag anlitat, ska vi säga, som skribent inom just innovation. Det var när jag var redaktör på en tidning, och hon har sedan dess korats till framtidens mäktigaste av TCO och utsätts till årets supertalang i kategorin samhällsbyggare av Veckans Affärer. Det är alltså ingen rookie på något sätt vi har att göra med. Och när hon då ska få prata, debutprata om sin bok i media, sin resa och de råd och insikter hon har att föra vidare, då är detta de inledande orden hon får höra när hon står där i skuggorna på Nyhetsmorgon. När hon precis ska gå ut och prata så får hon höra att det är så här de påar hennes medverkan i Nyhetsmorgon.
Och nu ska vi byta ämne och vi ska tala om det som har upprört Sverige. För en vecka sedan sköts en 12-årig flicka till döds i Botkyrka. Och det här är ju någonting som Botkyrka ibland hamnar i, att det är tragiska nyheter som rapporteras ifrån Botkyrka. Nu är det också poliser som begär eskort hem när de har jobbat klart. Men det finns också en annan bild naturligtvis av den här förorten, och det ska vi prata om nu. Och jag har bjudit in Siduri Pooli. Välkommen hit.
Intervjun om Siduris bok i Nyhetsmorgon inleds, alltså paketeras med andra ord, med blåljus, skjutningar, en 12-åring som tragiskt har mördats av misstag. En fråga som Siduri själv inte alls berör och inte är där för att prata om.
Nu har jag ingenting med det att göra.
Förstår du vilket tufft startläge ja. Det är? Hur vänder man det?
Men det är också så konstigt. Alltså, är det inte en så fruktansvärt konstig påa?
Ja.
Nu till något annat. Den hemska skjutningen i Botkyrka. Då tror man ju som tittare att det kommer att handla om det på något sätt. Men det finns också andra röster. Hur lösryckt är det här? Det bara liksom hoppar från det ena till det andra. Även om det handlar om, för hon kommer från Botkyrka.
Ja, just.
Ja, så det råkar vara samma kommun. Mm. Nej, men alltså, det är som om jag skulle sitta och prata om en bok som jag har skrivit och sen behöva så här svara på frågor om Hagamannen som härjade loss när jag gick i gymnasiet i Umeå, där jag kommer ifrån. Det är exakt, alltså det är fan exakt lika relevant.
Ja, absolut. Men med tillägget att jag pratar ofta om demonisering och sensationsrubriker, så kallade brunklick alltså, när olika medier försöker liksom roffa åt sig av den, vare sig det är tittare eller läsare, som vissa brundrivna sajter brukar vi säga, alternativsajter. De piskar ju upp en stämning kring att man ska vara rädd för saker i samhället, speciellt invandrare, allt som har med det att göra. Och här blir det så tydligt att faktumet att Siduri har vuxit upp i Botkyrka har blivit en stämpel på hennes person och hennes liv som varar och som hon måste bära ut med sig i livet, och att det färgar allt hon gör.
Så. Men och det är väl, alltså nu har inte jag läst hennes bok, men utifrån beskrivningen av hennes bok så är det är väl som att Malou von Sivers här gör ett exakt exempel av allting som Siduri har lärt sig att kämpa emot. Mm. Alltså, trots att sådana som Malou, som finns ute på olika arbetsplatser, sätter henne i ett fack, så har hon lyckats göra den här karriären.
Just det. Och att inte få vara någonting mer eller något annat än antaganden om en kring, alltså utifrån utseende.
Ja,
utifrån härkomst.
Liksom, ja, precis. Alltså, så här, hon det är lite så här, du kan ta tjejen ur Botkyrka, men du kan inte ta Botkyrka ur tjejen. Och i det här fallet så är det också bara, det är inte det bra med Botkyrka, utan det är bara, alltså det är en fruktansvärd olyckshändelse och ett gängbråk som hon har exakt noll med att göra.
Men Siduri finner sig, vilket bara det är en otrolig bedrift, och svarar väldigt starkt och tydligt. Och när Siduri då ska få börja berätta om det hon är där för att säga, alltså vilka hinder som finns för kompetenta personer men som hålls utanför på grund av rasism, då är inte Malou så sugen på att prata om det ämnet, utan blockar snabbt och vill gå vidare till någonting annat.
Problemet är inte det som händer i vår hemkommun. Problemet är det som händer allting utanför Botkyrka. Till exempel att vi har systematisk rasism i näringslivet som gör att alla inte får komma in i maktrummen.
Och hur gör man då? Vi vet ju det här.
Ja, exakt.
Vi vet ju det här. Hur gör man då? Alltså det enda hon är där för att säga om, det hon har skrivit en hel bok om, alltså kärnfrågan, hur man gallras bort beroende på vilka som rekryterar och vilka de ser som värdiga anställda.
Eller men vad menar du att hon blockar henne här? Är det att Malou tycker att Siduri ska erbjuda lösning på...
Dels att hon avbryter här mitt i ett resonemang. Dels att hon säger, det här vet vi. Hur gör man då? Och då målar hon också upp det som att det ligger på enskilda individers ansvar.
Precis.
Den här frågan, vilket är strukturellt.
Och den som utsätts för det. Exakt. Inte den som utsätter.
Siduri är ändå genomgående noga med att betona att hennes verksamhet, en av dem som heter Changers Hub, att den är till för att stötta och vara mentor för unga vuxna som framförallt är personer som redan har grunderna i den här branschen. Som har affärsidéer, initiativ eller går en utbildning eller har gått klart en utbildning och har saker de vill ta sig an.
Mm. Men som inte, alltså, och inte som så här, män som inte får en chans, utan det är bara så här,
det kan vara folk som har
stöd till folk som är på gång.
Det kan vara folk som har en up and running startup till och med. Ändå framgår det här plågsamt tydligt vilka slutsatser Malou drar om vilka de här unga vuxna är. Dels kopplat till vad hon antar kring Siduri, bara av att se henne och veta var hon kommer ifrån. Dels att hon antar att det är unga vuxna från en viss ort i samhället. Och notera att det här sker mitt i ett resonemang där Siduri börjar prata om fördomar igen. Att det är då Malou ställer för henne en väldigt relevant fråga i sammanhanget.
Och egentligen det den här boken ger är ju inspirationen och liksom orka fortsätta, men också verktygen hur man konkret kan ta sig fram när det är mycket rum som inte
representerar. Om du ska motivera en av de här unga killarna som väljer kriminalitet, för där får man snabba cash. och hur du ska motivera, går den andra vägen istället, för du kan lyckas.
Men vi skrattar för att när Malou säger snabba cash, det låter som att det är satir. Det låter som att hela intervjun är en sketch.
Men alltså hon vill ju, alltså, så här, jag ser framför mig. Ja. Vet du, ibland i så här typ tidningar man läser hos frissan, så är det så här lite svarta sidor och så är det så här familjens mörka hemlighet så här. Och så är det som ett typ gräv, och jag säger gräv inom citationstecken, för det är så här, ja, men det är lite snaskigt och lite spännande, ja. och så här, just som du var inne på med brunklick, att det är så här, man vet att det där, det finns ett gäng som är liksom väldigt förtjusta i när det blir så här lite som deckar i verkligheten. Ah. Och det känns som att Malou är ute efter att skriva en sån artikel. Mm. Och så du är där för att prata om sin bok som är en liksom framgångssaga. En framgångssaga som handlar om entreprenörskap. Mm. Alltså basically samma historia som vi har fått höra ganska många varianter av i Sommar i P1. Mm. Typ. Alltså så här, vi gillar att höra om entreprenörer. Vi gillar att höra om människor som har liksom skapat sin egen framgång och sådär. Mm. Och här är hon för att prata om det. Och så är det som att Malou hela tiden håller på och puttar henne tillbaka till hennes sensationslystna artikel.
Helt otroligt. Snabba cash. Kriminalitet. Men det hon säger här, Malou, eller det hon visar, det hon berättar för allt och alla som ser den här, är att hon antar att det är det enda givna alternativet för henne att någon som är i kontakt med Siduri, med andra ord likhetstecken, är en person som befinner sig i en miljö eller situation som är givet att den kommer välja kriminalitet och snabba cash över en utbildning och en karriär. Det är så fruktansvärt förminskande. Alltså, dels mot Siduri, dels mot alla som på något sätt delar Siduris bakgrund, alltså annat än etnisk svensk, och andra uppväxtorter än innerstan i Stockholm. Och när jag ser det här, alltså jag sitter verkligen och fånler till slut. För jag såg ju rubrikerna kring det här och tänker att men det kanske var någon fråga bara, som bara var lite märkligt formulerad. Men hela inslaget, som du säger, genomsyras av att Malou så gärna vill få till den här tonen, den här alarmismen, och få till att Siduri är en del av det. Och återigen då, när Siduri har betonat att det ofta är människor som redan driver initiativ och idéer och bara ska ta det vidare i en värld som ser på dem just på det sätt som Malou gör. Mm. Att de bara är en sak i första hand. Mm. Och så på så sätt som du säger blir ju resultatet att intervjun bara bekräftar Siduris dels tes, dels det stora behovet av hennes bok. Mm. Hur ska man lyckas när man går på intervju och får de här frågorna?
Jag tycker kanske att jag skulle vilja slänga med en liten rekommendation till Nyhetsmorgon-redaktionen kanske, att gå en liten kurs hos Siduri, för jag gissar att hon också säkert åker runt och föreläser om den här typen av grejer. Om hon inte redan gör det så borde hon, eftersom det känns som att det finns många arbetsplatser ute i Sverige som skulle må bra av att höra det här. För det som händer när man är rasist i sin rekrytering, alltså det som händer är ju att man går miste om en massa talang. Mm. Ibland så tycker folk att det är så tråkigt när man drar upp ekonomi i så här, sammanhang, varför jämställdhet är viktigt och så vidare, och varför det är viktigt att inte vara rasist. Men grejen är ju att det finns ju pengar här att tjäna för företag om man hela tiden missar såna här supertalanger som till exempel Siduri hade kunnat vara en av dem som man går miste om. Alltså det är ju personer som kan få företag att växa eller som kan göra superkarriär, som kan vara en viktig supertillgång på en arbetsplats. Mm. Så det är ju liksom, det är ju hål i huvudet det här.
Ja, och sen undrar man ju, hur kan det ens uppstå en sån här situation som det gjorde på Nyhetsmorgon?
Alltså nu gissar jag bara.
Men
du och jag har ju varit ändå med på TV några gånger, lite här och där. Det är inte jätteofta vi stöter på personer som Malou har svårt att uttala namnet på, om vi säger så.
Och smaka på namnen på.
Och kanske också exotifiera.
Mm.
Som med Joy.
Ja, det eviga exemplet.
Mm, men det tycker jag vi kan påminna oss om.
Vi lägger in det igen.
Som en trumma. Ja, nu har jag bjudit in Joy Mbatha.
Ja.
Var det rätt?
Mbatha.
Mbatha, det är så härligt att säga. Mm. Kapata.
Ja.
Sydafrikanskt namn. Ja. Ja. Mm. Det låter som en trumma nästan.
Ja. Men det du far efter, anar jag, är en fråga om representation.
Ja, men jag tänker så här, om det sitter ett gäng som ska gissa hur det är i Botkyrka.
Mm.
Alltså, jag menar, nu hade ju sen så om jag hade suttit där, jag har ju bott i Alby liksom. Mm. Så att jag kan ändå säga att det gäller ju inte alla, men så här, det finns ganska många som sitter som kanske har gått journalisthögskolan och kanske inte har satt sin fot någon annanstans än i typ lite mer välbeställda delar av Sverige.
Mm.
Det är ju väldigt lätt att det, liksom, den samlade erfarenheten på den arbetsplatsen är då en där man inte vet vad som händer utanför tullarna typ.
Men den här, exakt, det här verkligen betonar fördelarna med inre representation. Folk tycker om att vifta kanske med en person i en panel i programmet alltså, som har annan bakgrund än västerländsk, om man säger så, eller en researcher tycker folk om att vifta med att de har, men som har noll ju handlingsutrymme och bestämmande rätt ofta.
Du menar att det är mer som en token brun person typ, på en arbetsplats?
Du sa det. Men fördelarna med representation då är att man har fler personer som har en nyanserad blick på när det kommer personer med andra namn än sådana som innehåller fon i dem.
Mm.
Och att det finns en mindre risk att man exotifierar och reducerar personer då med utländsk bakgrund till att handla om något helt annat. Och det här påminner mig om det jag tog upp när jag berättade om Gina Diravis dokumentär i vintras. Nominerad till en kristall för övrigt.
Oh.
Kom det fram förra veckan.
Kul att vissa får bli det.
Ja, grattis. Nej, men jag var ju med och pratade lite där, och det jag dock slogs av när jag hade sett den och såg reaktionerna kring den var hur den underströk för mig hur falskt det här löftet är som vi som samhälle ger till människor som har annan bakgrund än svensk. Och löftet är att bara du följer de här stegen, pratar på det här sättet, tar dig in i etablering som universitet, arbetsmarknad och så vidare. Ja, först då lovar vi att då har du gjort dig förtjänt av lika behandling. Och så kommer en person som Siduripoli som briljerar i en bransch, otroligt framgångsrik person, lyfts fram på detta sätt och ska ändå i första hand svara på dessa frågor och representera en hel grupp.
Trots att, alltså, ja. Förlåt, men jag tycker det är värt att undersöka det där. Trots att hon alltså har gjort alla rätt.
Det är det jag menar.
Boken.
Det är det jag menar. Och det undersöker hur falskt det är. Mm. Att fastän hon har gjort allt det här ska hon ändå alltid reduceras till en enda sak i första hand alltid.
Mm.
Och då är det som att vi säger en sak till de här människorna och sen inte upprätthåller det.
Mm.
Hur är det då någonting som ska vara en förebild för människor som behöver det?
Mm.
Som behöver så att känna att nej, men det är värt det. Om jag ger mig fan på det här, det är värt det.
Mm.
När man gång på gång ser att folk blir behandlade så här.
Det är det brukar heta när det ska ställas krav på att man ska göra svenska prov, eller alltså, att man ska visa att man liksom är en så här värdig medborgare innan man kan få uppehållstillstånd, typ att man ska kunna avlägga något prov typ, och då är det lockas med att man vill motivera människor. Och det är ju så här, om det ändå är kört liksom.
Och sen stämmer det inte ens.
Nej, men jag menar det. Det är kört från början ändå. Alltså när du väl kommer dit så spelar det ingen roll. För du får ändå inte mer respekt.
Men
eller...
jag är otroligt imponerad. Dels av hur Siduri hanterar situationen. Dels att hon har sen gått ut och kommenterat händelsen själv. Alltså det är ändå mediehus. Det är en enorm spelare på marknaden. Och att hon då vågar kritisera dem publikt. Hon har kommenterat det på sin Instagram. Och skrev: Malou von Sivers måste ändå få pris för årtiondets mest långsakta koppling. Du är från Botkyrka, så vad tycker du om skjutningarna? Varför får jag, en prisbelönt entreprenör som debuterar med en bok om framgång, den frågan? Och i en intervju säger Siduri så här, och det här lyckas ju på något sätt koka ner allt som är som skaver och är fruktansvärt med den här situationen. Hon säger: det är paradoxalt, för i min bok skriver jag att vi aldrig får representera oss själva utan alltid stå till svars för rubriker som rör kroppar som våra och orter vi kommer ifrån. Medan jag ska prata om just detta i livesänd TV blir jag utsatt för exakt det. Och hon är så, hon finner sig verkligen i situationen. Jag är så imponerad. Och för sakens skull, nej, och för sakens skull ska vi säga att Malou har svarat så här på kritiken. Malou säger: det kändes självklart för mig som samhällsjournalist att ställa två inledande frågor.
Drog hon den?
Två inledande frågor, säger hon. Mm. Noterar det. Om den tragiska händelsen när en 12-årig flicka sköts ihjäl i Botkyrka. Så du har positiva erfarenheter från Botkyrka. Och boken är en kontrast och visar upp en annan bild. Positiv och hoppfull. Det kändes bra att visa upp en nyanserad bild. Och hon påstår att redaktionen hade talat med henne om detta innan. Vilket ju Siduri inte håller med om.
Nej, men alltså... ja, det där kan vi ju inte veta liksom, om det var ett rent liksom, bakhåll. Eller om de, alltså, min erfarenhet är ju då att man gör en förintervju. Och så snackar man lite grann. Och förmodligen så snackar de ju liksom med henne om boken. Jag vet inte om de brukar informera om att så boar vi dig med det här klippet. För det var ju det som satte hela tonen.
Exakt.
Alltså sen vad de pratade om som kom sen. Mm. Men det är liksom, hon kan aldrig kravla sig ur... Den boxen hon har hamnat i och med att de la det där klippet där de la det.
Men jag har ju sett hela intervjun.
Alltså det är ju inte, det är en parentes. Ja, men det är ju inte en parentes med skjutningen. Det är det inleds med. Och så ska hon vara där och stå till svars för det. Det är så jävla, det är så fruktansvärt risigt. Och faktiskt, om man nu ville visa positiv sida, så är det dålig dramaturgi. För att då börjar du inte i skiten.
Nej, men dels det. Och sen så känner jag att så här, fine om näst sista frågan var lite lätt.
Mm.
Och nu går Botkyrka igenom det. Du bor inte där längre och du är inte här för att prata
och
om det.
Och så kan det ha varit i förintervjun kanske. Alltså förstår du, allting är ju nyanser liksom. Mm.
Det hade varit en helt annan sak. Nu är det samma tangent genom hela intervjun. Det jag känner är att den här intervjun bidrog istället till att vidare förenkla situationen och dessutom ta ifrån Siduri hennes tillfälle att prata om boken och den verklighet som finns i arbetsmarknaden av rasism och fördomar. Och Malou såg ju till att Siduri inte kunde prata om den här strukturen. Så då kan jag göra det.
Mm.
Låt höra. Här kommer det som man hade velat höra i Nyhetsmorgon i den här frågan. 2017 kom Lunds universitet med studien som visade tydligt hur invandrare eller personer med invandringsbakgrund har så mycket svårare att bedömas på sin kompetens och bedöms istället utifrån rekryterarnas fördomar och antaganden utifrån utländskt namn och utseende. I en granskning pratade SVT 2018 med flera jobbcoacher som tydligt ombads gallra bort sökande med utländska namn. Jobbcoacher som själva hade utländsk bakgrund.
Alltså de vittnade om att när de på liksom olika uppdragsgivares uttryckliga instruktioner var att sålla folk med.
En av dem, Ali Khalil, sa så här: en kvinna med slöja som vi hade här var utbildad byggingenjör på KTH som byggbranschen skriker efter, men hon gick flera år utan att få ett ingenjörsjobb. Och sen vidare finns massa studier som visar på att de här jobbsajterna, där finns tydlig analysdata såklart på att personer med utländska namn får så mycket färre kontakter på ansökningar. Jag är besviken dels på att Siduri blev reducerad på det här sättet, ja, men också att det här tillfället slarvades bort. Speciellt då allt fler vill vifta undan rasism idag. Det är den debatten vi lever i. Och att fler vill misstänkliggöra de som berättar att de utsatts för det.
Mm.
Och det här är en fråga som såklart jag personligen lider av. Antaganden som görs om mig utifrån mitt utseende och mitt namn. Och jag hade sett hellre att Nyhetsmorgon tog den här frågan på allvar och insåg hur viktig den är för många av deras tittare och för många som bor i Sverige. Men det blev ytterligare en påminnelse om hur det hela ser ut.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nu är det lite back to school här i, alltså i alla fall för mig är det som någon slags första seriösa veckan efter semester, skoja. Men det... jag har jobbat hela sommaren. Ja. Men det är liksom ändå så här, det ska skolas in på förskola och det är lite så här.
Kan berätta att min brorson Dante som fått en del utrymme här i podden. Han har börjat gå i förskola.
Har han?
Jag får mycket bilder varje dag, uppskattar det.
Ta en liten krok med en liten bild, kanske med hans namn.
Ja, laminerad bild.
Laminerad, och så står det vad hans familj heter kanske.
Nej, alltså Britta, få inte med att börja gråta i podden. Nej, jag vet hur gärna du vill. Nej, men det är ju väldigt stort ögonblick i mångas liv nu att se de här barnen börja sin resa mot sin egna liv.
Just det.
Kört, börjar gråta.
Och vissa som inte, okej, men då jag avbryter det där. Då. Vissa som i våras kanske inte fick gå i skolan ska nu, liksom, på grund av corona, ska nu i vissa fall tillbaka igen. Det blir inget högskoleprov, men det divideras lite fram och tillbaka om man inte kan lösa det ändå och så vidare. Och ett problem då som man ser, det är ju det här med kollektivtrafiken.
Just det.
Det var ett reportage i P1 tidigare i veckan om att, ja, men typ hur man löser det här med att man ser att det kommer vara trängsel på bussar och sådär. Och det var ganska bra av P att göra ett reportage uppe i Jämtland där det kanske är så som det är där jag kommer ifrån i Västerbotten. Att då var det en skolskjuts som gick på morgonen och sen så var det en som gick tillbaka sen på eftermiddagen. Då var det inte, alltså det var också så här, om jag slutade 20:01 men bussen gick 20:03, då fick jag vänta på skolan. Alltså förstår du, det var så jävla deppigt. Men jag menar, i de lägena så kan man ju inte riktigt heller så här glesa ut trafiken. Alltså,
för det finns ju ingenting att ta av.
Det finns ingenting att ta av, och det, skolorna kan inte heller. Alltså det är så många elever, alltså de har stora uppsamlingsområden. Så det blir som att helt plötsligt är det då inga elever i skolan. Om de ska liksom på något sätt glesa ut de där avgångarna. Men det är liksom, det är svårt att lösa det där problemet. Men så är det nog några som ändå har försökt sig på att lösa problemet. Och här skulle jag vilja säga, jag har liksom några fler spaningar på ett ämne som jag känner skulle kunna vara så här otroligt märkliga lösningar på samhällsproblem. För i Svenska Dagbladet så var det en liten, ett litet förslag.
Några som hade tänkt till sin kammare.
De hade tänkt till på kammaren. De hade också tagit in lite olika forskning. Var väl inte jättetydligt, men de hade tänkt till på sin kammare. Och det är Disa Asplund som är forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och Roger Pidoke, seniorforskare på samma institut. De har ett litet förslag på hur vi ska lösa det här med trängseln.
De måste ha haft en sån eureka moment.
Ja, jag tror det.
Vi har löst allt.
De kanske stod där i fikarummet och bara chitchattade och sa, men vänta nu, vi har något här.
De tog ut glädjen i förskott.
De konstaterar ju först problemet då, att det är liksom, många har jobbat hemifrån kanske under våren. Det finns många som kanske typ inte längre kan fortsätta göra det. Vi har, när den här texten skrevs, så hade vi då inte haft skolstart än och så vidare. Så men de har ju skrivit det här utifrån liksom att vi, ja, men det kommer bli problem, gissar vi. Men vi vet inte riktigt hur det ser ut. Men tydligt är ju att vi behöver vara färre personer på i kollektivtrafiken för att då inte leda till, alltså nu har det ju lugnat ner sig lite i smittspridningen, men det riskerar ju, det är ju väldigt många som då bävar inför en ny a second coming, typ en second wave. Och då så kommer de ju fram till att de skulle fördubbla biljettpriset. För det skulle då leda till ett 40% lägre resande.
Okej, så de har gjort sin bedömning av läget. Vi måste få något sätt att vi måste på något sätt lösa så att smittan inte sprids i allmänheten.
Ja.
Och deras take på det hela, vi dubblar biljettpriserna för då kommer 40% färre åka kollektivt.
Ja. De kan också minska förekomsten av mängdrabatter, såsom möjligheten att köpa månadskort. Och det skulle ju då dra ner på slentrianresande.
Just det, för man far ju runt så mycket nu.
När man joyrider. Ja. Du vet, när man bara åker bara på kul. Mm. Jag tar bussen.
Mm. Den här busslinjen, undrar var den går.
Den har jag aldrig sett förut. Jag tar den. Ja. Och shit, Botkyrka, va? Ser det ut så här?
Toppenställe.
Malou. Mm. Kanske åker och tittar.
Nej, men Malou slentrian åkande till Botkyrka.
Om man väl har investerat i ett månadskort blir det praktiken varje extra resa man jämför den månaden gratis. Det finns en risk att vissa individer då frestas att göra många resor för att få så mycket valuta för pengarna som möjligt.
Men de tror de att man älskar att åka kollektivt?
Nej, men alltså det här är så sjukt. Alltså, tror de att det är typ som ett åkband på Gröna Lund? Ja. Att så här, fan, jag kommer, alltså, så här, nu gäller det att bara börna runt inne på det här nöjesfältet så att jag verkligen maxar så jag hinner åka berg- och dalbanan så många gånger som möjligt. Det är lite så de ser det kanske, som en berg- och dalbana.
Jag är lite lätt äcklad av ordvalet frestas också.
Alltså jag med, jag stöttes också på det, men jag var osäker på varför. Det här är ju såklart som många av våra lyssnare säkert redan tänker. Om ni inte har läst det här förut så är det ju så här, det är en väldigt, väldigt osmaklig syn på människors plånbok skulle jag vilja säga. Mm. Alltså att man tror, och dessutom också och man ser det som att folk typ har tid att hålla på och resa lite i onödan, lite hit och dit bara för att få ut så mycket bang for the buck som möjligt. Det som är främst grejen med kollektivtrafiken nu, det är ju att väldigt många just låginkomsttagare är beroende av den för att ta sig till sina arbeten som de inte kan jobba hemifrån. Exakt. Från.
Mm. Det är som jag misstänker att de här forskarna kan jobba hemifrån.
Ja, exakt. Och de pratar ju också, de tar ju upp så här, men oj förlåt, det här är också ganska skrattretande faktiskt. Hur länge bedömer folk att de kan fortsätta att jobba hemifrån med lägre nivå av ergonomi och social gemenskap som följd? Att folk där bara, nej, nu kan jag inte jobba hemifrån längre för jag har så dålig arbetsställning. Mm. Nej, men och att är det... de sjuka i huvudet? De bara, jag saknar mitt höj- och sänkbara skrivbord på mitt välbetalda kontorsjobb.
Jag är ju poddens ryggperson. Jag representerar ju alla med analkande ryggoperation eller så. Och alltså, tro mig, det är ett problem. Men att det skulle väga tyngre än en pandemi, diverse rygg- och nackskav, så är det ju inte. Så är det absolut inte.
Den är så otroligt märkligt viktad.
Den känns här väldigt människoföraktande.
Ja, men alltså, det är ju några som inte lever i verkligheten, helt klart. Och som inte, återigen, om vi pratar om representation. Mm. Alltså här är det två människor, alltså två privilegierade människor som sitter och har tänkt till. Vilka tänker de då ska åka kollektivtrafiken? Mm. Alltså dubbelt så dyrt. Alltså vet du, i Stockholm det är så jävla mycket pengar.
Nu ska ni få höra. Bara när man började höja biljettpriserna, då utbröt en jättedebatt och diskussion att det här bidrar ju till segregering vidare. Det är jätteallvarligt, sociopolitisk fråga. Och sen vad gäller det här med människors plånböcker. Har du hört Patrik Lundbergs sommarprat?
Nej.
Det är det mest förkrossande jag har hört i år. Det handlar om, han berättade som att han pratade med sin mamma på hennes dödsbädd de sista dagarna i hennes liv.
Uh-huh.
Otroligt starkt. Och han berättar helt öppet om att mamman då som adopterade honom och hans syster som små barn har uppfostrat dem till stor del själv och försökt dem. Ensamstående då, mamma med två barn. Och han beskriver i en parallell Han beskriver i ett segment att varje oväntad utgift ledde ofta till sammanbrott. Hur ska det här gå till? Mm. En vinterjacka går sönder. Hur ska det här gå till? Och han gör det här på ett sätt som gör att man förstår hur lite vi nås av det här nu. Mm. Vi lever i en jävla livsstilsbubbla där vi bara ser folks jävla smoothie bowls och nyköpta glasögon och semestersugor.
Typ platt-tv på avbetalning.
Ja, lyxfällan-bubblan. Och jag älskar att han tog det tillfället, den plattformen, att prata om hur fan det ser ut där ute, hur verkligheten ser ut. Jag såg att Anna Sahlin, vår gemensamma bekant och gemensamma också person som vi beundrar, hade läst den här trafikforskartexten och twittrade ut den tillsammans med orden intressant tanke, men vad sägs om att vi börjar skjuta av... Nej, intressant tanke, men vad sägs om att vi börjar skjuta av fattiga istället?
Mm.
Och det säger ju allt.
Mm.
Att det framgår ju av dem hur icke önskvärda de här människorna är och att deras livskvalitet...
Jag tror
deras
inte livs... att de tänker på det.
Det är alltså, så jävla oväsentligt för dem. Nej, men det är vad som framgår.
Ja, men alltså, jag känner så här, nu blev det en röd tråd utan att vi hade planerat en röd tråd. Men jag känner så här, alltså, de vet inte. De fattar inte den världen. Mm. Alltså, de fattar bara sitt eget.
Mm.
Alltså vi har ju tidigare i podden pratat om att bara genom utbildning att man kan ta sig ur sin fattigdom till exempel eller sin familjs fattigdom om du inte längre kan ta dig till din skola. Hur ska man göra med en skolklass där typ hälften inte kan ta sig till skolan då för att det blev dubbelt så dyrt. Alltså det är typ det sjukaste jag har.
Nej, men och anta att alla har körkort, har bil, har råd att köra den bilen fram och tillbaka. Det är som sagt människoföraktande och så jävla enögt.
För att vara rättvis så måste jag bara berätta att det i slutet av den här texten står så här. Självklart inser vi att det finns grupper i samhället. Jag tycker inte att det är så självklart, men de skriver det. Det ordet står där, så då måste det ju vara sant. Det finns grupper i samhället som skulle drabbas oproportionerligt hårt av en höjning av biljettpriserna i kollektivtrafiken. I den nationella resvaneundersökningen för Uppsala 2005-2006 och 2011-2013 syntes en överrepresentation av låginkomsttagare bland kollektivtrafikresenärerna.
You say?
Men om ni vet det...
Det här är så...
Varför allt ni hade skrivit innan... Jag började tänka så att det var typ en redigerare som tog in den här och så bara, men hörni, vet ni att det här är faktiskt helt... Kanske att Svenska Dagbladet för en gång har tagit ett ansvar.
Eller att någons 10-åriga son fick korra den här. Och så här, pappa, vänta nu. Du missade en hel... Och att folk tror att bara slänga in det här i slutet.
Ja, exakt.
Rättfärdiga bara att hela texten är ett
hån. Bara för att du skriver det där innebär inte att jag känner att du har förstått det.
Självklart.
Alltså det är självklart inser ni det.
Vad hette formatet nu då? Konstiga lösningar.
Otroligt märkliga lösningar på problem. På samhällsproblem. Men eftersom vi har begåvade lyssnare så tänkte jag utlysa en liten tävling.
Underbart.
Där vi kan dra liknelser till att då höja priset på kollektivtrafiken för att minska trängseln.
Mm.
För jag hade då ett förslag att det är lite grann som att säga att du har en släkting som du inte gillar särskilt mycket.
Mm.
Tant Agnes, hon kanske är lite smårasistisk.
Mm.
Kanske också har ett höftproblem.
Ja.
Och därför så lägger du julfirandet kanske uppe på typ en hög bergstopp så att hon inte kan ta sig dit.
Clever!
Jag skulle vilja efterlysa om våra lyssnare har liksom egna paralleller att dra till den här sinnessjuka uträkningen, om vi får kalla det så. Så här, vad är det som att höja dubbla priset på kollektivtrafik för att minska trängseln?
Alltså ur folks egna liv och i allmänheten.
Ja, jag tänkte det.
Ja. Lösningar på problem.
Ja,
nu kör vi.
Lösningar på problem.
Problemlösning. Och då skriver ni på Britta och Parisa.
DM oss. Slida in
på Instagram. Där vi hänger, där vi finns.
Slide it in. Avslutningsvis vill jag bara berätta att jag har skickat ett fanmail till en författare.
Är det Smirnoff?
Och fick svar. Nej.
Nähä?
Till Nina Renata Aron som har skrivit den här Good Morning Destroyer.
Nej!
Souls. Jo.
Du skojar.
Och hon ville lyssna. Hon svarade och skrev jätte... Alltså ett underbart svar. Jag känner mig liksom, alltså det känns typ som att vi är kompisar nu och hon ville lyssna på våran podd.
Vi kommer göra ett engelskt avsnitt.
Ja, så liksom om hon lyssnar nu, Nina, då förstår du svenska. För hon skrev att hon förstår lite grann svenska. Hon har tillbringat tid i Sverige. Så hej Nina,
Alltså boken som ni har hört om i hashtag BP-bokklubb under sommaren.
Som handlar om medberoende men också typ kvinnors jävla arbete i hemmet. Och, alltså det är en feministisk bok, det är en självutvecklingsbok. Hon delar med sig av sitt egna missbruk, sitt medberoende, sin killes missbruk. Det är liksom... Det är en bok. Men alltså, jag har pratat om den i typ 5 avsnitt nu. Det kan inte få mer utrymme. Men jag ville bara säga det. Att det är så här, det var ganska så här, jag är typ lite rörd av mig själv att jag så här skrev ett fan-mail.
Du ser lite generad ut.
Ja, men jag är typ lite generad. Alltså, det var så här, ja, men, och sen så tänkte jag så här, fan, det kanske man borde göra oftare.
Mm.
Alltså, säga att jag försöker göra det med kompisar typ, så här, vet, om jag tänker så här, fan vad du är liksom bra på ditt jobb eller gud vad du var cool som så åt den där kärringen eller någonting, att man försöker säga det oftare. Mer kärlek behöver vi fan i den här
mer
läskiga jävla världen.
Mer fanmails och gärna till oss på Britta och Parisa på Instagram.
Nej, nu blev det ett fiske istället.
Ja, nej, men ibland behövs det. Vi har poddat och slitit och fått ihop avsnitt under pandemin och vi hoppas på att det lyfter nu. Brittas barn är på förskolan snart.
Det är nu det lyfter!
Jag mår
efter ett
mycket
och
bättre.
Efter 2 år.
Ja, nej men du, vilka jävla år i våra liv. Alltså någon gång ska vi prata om vilka formative years det här har varit.
Vi får ta hit en terapeut.
Det vore starkt.
Ja. Ska vi ta hit
min terapeut? Massa nya idéer redan. Välkomna till hösten 2020.
Hösten 2020, nu fucking vänder du!
Puss!
Hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.